Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där jag kör vidare i den här serien om afroamerikansk historia. Hon brukar ju gå rätt på sak, så att säga, och det är faktiskt några som har uppskattat det där i medlemmarna, att tycka att det är bra när en podd går rätt in på ämnet. Sen finns det några av er som har velat haft lite mer med info vem jag är och varför jag har fått det intresset och så vidare, så jag får bjuda på lite mer av mig själv en annan gång då, så att säga. Men än så länge så tänkte jag hoppa rätt på då, och vi har ju betat oss igenom den afroamerikanska medborgarrättskampen både 20-30 och stora delar av 40-talet här med andra världskriget i förra avsnittet då. Idag tänkte jag att vi skulle gå in på tiden efter andra världskriget då, och kalla kriget och titta lite grann vad som hände där. Det har ju verkligen börjat komma protester från afroamerikaner och höjda krav, så att säga. Men det är någonting med kalla kriget som gör att den här kampen ungefär skjuts upp 10 år till och innan den verkligen skjuter fart med medborgarrättsrörelsen. Så att det blir dagens ämne. Vi pratade ju som sagt om andra världskriget i förra avsnittet, och när afroamerikanska soldater kommer hem efter andra världskriget så är det lite grann precis som efter första världskriget, att man höjer ribban på sina krav i det amerikanska samhället. Har man bekämpat fascister utomlands så var många bestämda att man inte tänkte tillåta samma typ av liksom fascistiska behandling i södern. En soldat sa bland annat citat: "I went into the army a nigger, I'm coming out a man." Och så lägger han också till att han inte tänker "let the Alabama version of the Germans kick me around when I get home." Så att här tänker han att nu är det dags att börja protestera på allvar mot samhället och rasismen, framförallt i södern då kanske. Många afroamerikanska veteraner fick ju dessvärre då, precis som efter första världskriget, betalat dyrt pris för sin övertygelse. Och det finns flera kända fall, tänkte jag skulle ta upp något för att få ge er en liten bild av hur det kunde se ut. Och en är sergeanten Isaac Woodward, som är då en afroamerikansk dekorerad krigshjälte. Och på väg hem efter kriget så steg han då fortfarande klädd i sin uniform ombord på en Greyhound-buss den 13 februari 1946 i Georgia för att åka hem till North Carolina. Och när bussen stannade vid ett tillfälle så bad han den vita busschauffören att låta honom kliva av och vänta tills han kunde gå på toa. Men chauffören vägrade med lite nedsättande ord, och det här gör Woodward riktigt arg då, så han utbrister till slut: "God damn it, talk to me like I am talking to you. I'm a man just like you," säger han då. När bussen senare gör ett stopp i Batesburg i South Carolina så sa chauffören att någon utanför ville prata med Woodward, och där väntade en grupp polismän. Och chauffören vittnar då att den här soldaten "has been making a disturbance on the bus." Så att det här leder till att poliserna misshandlade Woodward så svårt med betongen att han blir blind då på kuppen. Så det är ju ett sånt här tragiskt fall då. Ett annat känt våldsfall, det är också en lynchning som äger rum i Georgia samma år 1946, där en ung afroamerikansk sharecropper, Roger Malcolm, högg en vit jordbrukare med kniv eftersom han var övertygad om att han hade en affär med hans gravida fru då. Och ärkesegregationisten och Georgias förda guvernör då, Eugene Talmadge, han lät alla veta i ett tal att det rådde immunitet för alla som kan tänka sig att taking care of the negro, som det heter då. Och en afroamerikansk veteran och vän och svåger till Malcolm då, George Dorsey, även han en sharecropper, han bestämde sig att försöka rädda sin vän då. Och han fick deras arbetsgivare att köra honom och hans fru och den här Malcolms fru då till arresten och betala borgen för Malcolm. Men på väg tillbaks med de här fyra afroamerikanerna i bilen så blir då den här arbetsgivaren isolerad på en bro på landsbygden nära orten Monroe, där en grupp 30 beväpnade vita män då väntar på dem och stoppar dem. Det är lite oklart än idag om den här arbetsgivaren var involverad i de här planerna eller om han efteråt då, eller om han fan kunde inte identifiera männen eller vågade inte identifiera männen och så att det är väldigt oklart då. Men de här fyra afroamerikanska männen då och kvinnorna, alltså två män och två kvinnor, radar stå upp då och återigen hoppa fram några sekunder om ni känsliga, men de radas upp, skjuts sönder och samman med vapen då, och sen så tycker en av angriparna också att det är en riktigt bra idé att skära ut fostret ur magen då på den här Malcolms gravida fru då. Och det här är liksom då bara två av de många liknande fall av våld då. Och en av de här var ju då, han som försökte hjälpa här var ju då en före detta soldat då. Så att många afroamerikanska soldater blir ju involverade här efter kriget och precis som på efter första världskriget då. Mot den här bakgrunden då och den här lilla våldsvågen så startas då ett organ som kallas för National Emergency Committee Against Mob Violence, som då var en mix av medborgarrättsaktivister och religiösa grupper och arbetargrupper och så som förespråkade reform då. Och en av de ledande figurerna var NAACP:s ledare Walter White. Och i september 1946 så får den här gruppen möjligheten att faktiskt möta president Harry Truman då, som har tagit över efter Franklin Roosevelt då, som dog tidigare samma år då. Och deras förväntningar är inte jätteskyhöga då. Många afroamerikaner tvivlar på att den nya presidenten Truman skulle bidra något i den här medborgarrättskampen då. Och det är ju inte så konstigt kanske på många sätt då, för att man var skeptiska till Trumans bakgrund. Och han var ju en senator från en sydstat om Missouri, och han härstammade då bakåt i leden från slavägare. Han var också medlem i en organisation som heter Sons of the Confederate Veterans då. Och som person så kände han i princip inga afroamerikaner och var lite så allmänt känd för att dra en del rasistiska skämt. Och så sent som i valet 1944, när han ställde upp som vicepresidentkandidat, hade han uttryckt motstånd mot social jämlikhet mellan raserna. Men i september 46 så möter den här gruppen Truman då, och de presenterar en rapport om flera våldsdåd mot afroamerikaner, och uppmanade Truman att agera mot det här omfattande rasistiska våld som rapporterades från södern. Och bland annat beskrevs då mordet på den här veteranen George Dorsey, hans fru och vänner, och den här brutala misshandeln av veteranen Isaac Woodward som var blind. Och de här berättelserna berörde Truman rejält, och han utbrast liksom både överraskad och förundrad under de här samtalen: "My God, I had no idea it was as terrible as that. We got to do something." Så att här är ju är då en president som faktiskt blir lite berörd. Och rent praktiskt så spelar inte det här någon roll. De här rättsfallen lyckades ju varken Truman eller medborgarrättsaktivister se till att det, eller hade ingen möjlighet att skapa rättvisa. De här polismännen som hade misshandlat Woodward blev ju befriade av en hel vit jury, fick till och med en applåd i rättssalen. Och det är ju sånt här man kanske måste tänka på när man då har följt den här rättegången av George Floyd här nyligen, att liksom att en vit polisman fälls. Det är ju så otroligt unikt om man tittar tillbaka i historien då. De här morden på de här Dorsey och Malcolm Parnell gjorde, de var ju omöjliga att lösa eftersom det fanns ingen som trädde fram då. Ingen hade den blekaste aning om vem som hade utfört de morden då, så att säga. Så mötet med Truman, det är ett steg framåt då, och resultatet blev att Truman startade en medborgarrättskommitté som utredde frågan om rasrelationer i USA. Och i oktober 1947 kom den här kommitténs banbrytande rapport som då kallas då för To Secure These Rights. Och rapporten presenterade egentligen tre orsaker till att rasfrågan behöver lösas i USA då. För det första så menar man ju att det fanns en moralisk aspekt, lite så här no shit Sherlock. Diskrimineringen var moraliskt fel då, och för det andra så fanns det en ekonomisk aspekt. Diskriminering hindrar också den ekonomiska tillväxten då. Men det tredje man lyfter fram då, det är också att det finns en internationell aspekt. Alltså diskriminering skadade USAs utrikespolitik. Och av de här aspekterna så skulle den här tredje segla upp och bli oerhört viktig när USA nu efter liksom då andra världskriget gick in i den här eran av kalla kriget då. För då blir det så att brister på hemmaplan blir hinder för att lyckas på bortaplan, så att säga, den internationella arenan. Och på många sätt kan man säga då att kalla kriget och kampen mot kommunismen efter 1945 påverkar och nästan tvingar amerikanska ledare att genomföra vissa sociala reformer och börja minska segregeringen. För annars blir det liksom en pinsamhet i den höga svansföringen som USA höll utåt då i utrikespolitiken. Att USA som ledare för den fria världen då, med en modell av demokratisk frihet där man kritiserar Sovjet för förtryck, då blir ju liksom mindre trovärdig om man praktiserar en brutal diskriminering mot minoriteter på sin egna hemmaplan då. På så sätt kan man ju se att ett behov av att förbättra rasrelationerna på hemmaplan gick hand i hand då med landets försök att försöka upprätthålla då demokratiska principer internationellt då. Flera av de här medborgarrättsreformer och åtgärder som presidenterna Truman och sen senare då John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson gör kan ju ses i det här perspektivet då. Och den här rapporten To Secure These Rights presenterar också 35 rekommendationer till åtgärder i sin rapport där 1947. Bland de här förslagen till åtgärder fanns en federal antilynchningslag, expansion av medborgarrättssektionen på justitiedepartementet, avskaffandet av segregeringen av skolväsendet i Washington DC, då, alltså huvudstadsdistriktet och militären, samt avskaffande liksom då av diskriminering i val och förbjudning av sådana eller förbjudandet av sån här poll tax, alltså en slags röstningsskatt eller personskatt. I praktiken så var det ju liten chans att kommitténs viktigaste förslag skulle röstas igenom kongressen 1947, där det fortfarande fanns en starka ledamöter från södern och så vidare. Men rapporten skapade ändå ett nytt fokus som satte den här rasfrågan i förgrund, och särskilt under presidentvalet 1948 då. Och kalla kriget påskyndade avslutandet av segregering inom militären, och mycket då just här runt 1948 då, där kommunistkuppen i Tjeckoslovakien i början av 48 ökar oron om en militär konflikt med Sovjetunionen. Och i mars samma år så återinför ju då Truman en så kallad draft då, alltså ett slags värnpliktssystem eller den varianten som man använde sig av i USA då. Och inom militären var man oroad då över villigheten bland afroamerikaner att tjänstgöra i en segregerad armé då, i en Jim Crow-armé då. Philip Randolph då, han som hade hotat med den marschen mot Washington tidigare, han proklamerade att afroamerikanerna har fått nog av diskrimineringen inom militären och att man skulle vägra bli draftade. Och enligt Randolph så fanns inte ens tillräckligt med fängelser i landet för att spärra in afroamerikaner om alla vägrade att tjänstgöra då, så att säga. Och på samma sätt som tidigare planerade han då marschen mot Chicago och New York. Så att här ser man ju då liksom att Truman är lite pressad här, att om afroamerikaner sätter hårt till så kommer han varken att få igenom afroamerikanska soldater i draften, men det kommer också bli ett problem med att fängsla alla som skulle vägra då. I juni då samma år, 1948, inledde också Sovjet sin blockad av Västberlin, och Truman, som nästan då i det här läget förväntar sig ett krig mellan supermakterna, han kände sig helt enkelt tvingad till slut att agera för att inte tappa afroamerikaners stöd. Och resultatet blir då den exekutiva ordern 9980 som då officiellt avslutar diskrimineringen av svarta inom militären. Den här exekutiva ordern 9980 slog fast lika behandling och möjlighet inom landets militära styrkor oavsett ras, färg, religion eller ursprungsland. Och första konflikten som Trumans order började gälla i praktiken kom ju sedan med Koreakriget 1950. Och det här var ju en enorm seger för afroamerikaner som kämpat under varje krig då i landets historia och mer eller mindre konstant sedan första världskriget för då jämlikhet inom militären. Jag vet inte om ni kommer ihåg tidigare avsnitt om inbördeskriget där, när man började rekrytera afroamerikanska soldater i unionsarméerna i norr, så var det ju liksom direkt en fråga om att man inte fick riktigt lika betalt och så vidare, och att det skulle vara vita befäl och så vidare. Så det här är ju liksom någonting som har gått som en röd tråd sen amerikanska frihetskriget och framåt i alla krig och till och med andra världskriget. Men nu äntligen då så har man fått en desegregerad armé då.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Harry Truman då, han hade ju kommit till Vita huset efter att ha trätt in då från vicepresidentposten efter Franklin Delano Roosevelts död. Och redan när han utnämndes till vicepresident hade det ju varit en överraskning för väldigt många. I presidentvalet 1948 var ju frågan om Truman kunde väljas om som president för egen maskin, och många tvivlade ju starkt på det här. Dels var ju hans republikanska utmanare Thomas Dewey, guvernören i New York, både populär och starkt finansiellt uppbackad, och flera opinionsundersökningar under valåret visade att Truman halkat efter sin republikanska motståndare Dewey rejält då, så att säga. Men ett av Trumans problem var ju också att Henry Wallace ställde upp som kandidat för det progressiva partiet. Den här liberala Wallace hade ju varit en av Roosevelts tidigare vicepresidenter. Hon var ju väldigt känd då för sitt engagemang för medborgerliga rättigheter, och Wallace och det progressiva partiet hade ju då stöd från väljare som var väldigt mer liberala, vänster och kanske till och med vissa kommunister, och framförallt de medborgarrättsförespråkare och grupper som var missnöjda med Trumans mer moderata kandidatur. Så Truman tappar ju också en del väljare, liksom både afroamerikaner och liberala vita grupper till Wallace då. För att underminera Wallaces utmaning så började Truman då förespråka liberala åtgärder, eftersom röster från afroamerikanska väljare i nordstaterna var nödvändiga för Truman för att segra då. Så såg helt enkelt hans kampanjchef Clark Clifford till att Truman istället gjorde afroamerikanska rättigheter till en valfråga för att öka Trumans stöd. Så i januari 1948 så ställde sig Truman bakom slutsatserna och förslagen till åtgärder från den här rapporten då, To Secure These Rights. Så på partikonventet så röstade demokraterna igenom ett valmanifest som förespråkade vissa medborgerliga rättigheter. Och pricken över i kom ju i juli 1948 då, när Truman också utfärdade sin exekutiva order då, som avslutade segregeringen inom armén. Om det varit otydligt innan så var det nu övertydligt för alla att Truman visade sitt stöd då för afroamerikaner. Responsen från politiker i söder, demokrater mestadels då, kom ju som ett brev på posten, som ett sväng då utav detta. Deras hot var ju snabbt och kraftfullt. I augusti samlas man på ett eget konvent i Oklahoma och skapar ett tredje parti som kallas för State Rights Democratic Party, något som i allmänhet bara brukar kallas för Dixiecrats då. Och här är ju referenserna till konfederationen i överflöd egentligen. Då States Rights var ju den här fanan som djupa södern använde för att lämna unionen 1860-61 innan inbördeskriget. Och Dixie är ju en referens till det gamla smeknamnet på södern, och låten Dixieland eller Now I Wish I Was in Dixie var ju lite av en nationalsång för konfederationen. Partiet Dixiecrats tar till och med också den kända arméflaggan från norra Virginia-armén, då det var flaggan som sin symbol då. Som presidentkandidat så väljer de här Dixiecrats Storm Thurmond från South Carolina då. Och deras målsättning var ju då att helt enkelt att Thurmond skulle vinna i södern, för om han tar då hela det så kallade Solid South så skulle de här 127 elektorsrösterna med största sannolikhet göra att ingen kandidat vann majoritet. Valet skulle ju därmed då få avgöras i representanthuset, där man då skulle vara beredd att stödja den kandidat som man fick flest garantier om då för en fortsatt segregering i södern då. Så Truman, han är ju liksom då dels starkt hotad av republikanska kandidaten, han är hotad på vänsterflanken av Wallace, han är utmanad på högerflanken av då Thurman då. Men han lyckas till slut faktiskt överraskande vinna då. Truman och de vanliga demokraterna då vinner ju en bräcklig seger som ökar på splittringen inom partiet då. Och det gör ju att Truman säkrar en andra period i Vita huset, den här gången då av egen maskin då. Samtidigt som Wallace inte vann några elektorsröster i någon delstat så vann då Thurmond och Dixiecrats faktiskt ganska många. De vinner både South Carolina, Alabama, Mississippi och Louisiana. Så även om 39 elektorsröster är imponerande för tredje parti, var det ju ändå en slags vändpunkt i amerikansk politik då. Den vita befolkningen i södern hade varken lyckats egentligen då hindra det demokratiska partiet från att förespråka medborgerliga rättigheter för afroamerikaner. Man hade dessutom inte gått man ur huset för att stödja den här hårda linjens rasister i Dixiecrats då. Så att nu börjar maktbalansen inom det demokratiska partiet att försiktigt tippa från det rasistiska södern till det mer liberala nord då. Och Truman nästan personifierar ju den här utvecklingen då som en man från södern som är mer beredd att tilltala väljare i norr då. Så nu har den här The Solid South då, som demokraterna har kontrollerat i oerhört många år, fått sin lilla första lilla begynnande spricka, och det kommer ju att komma många fler sen då, när vi ser hur den här svängningen sker när södern blir republikanskt istället för demokratiskt. Men där är vi inte än så länge. Kalla kriget och kampen mot det kommunistiska Sovjet dominerar ju i USA på slutet av 40- och början av 50-talet. Och kalla kriget påverkar ju i princip allt på något vis. Det är ju inte bara det internationella, utan det är ju väldigt stor inverkan på USAs inrikespolitik och samhället i stort. Och konservativa krafter i USA använder ju den här rädslan för kommunismen för att angripa olika tänkande grupper. Och man ser kopplingar till Sovjet och kommunistkupper lite här och där på ett sätt som ofta går över gränsen till paranoida övertramp liksom på rättigheter. Det absolut värsta uttrycket är naturligtvis den här hemska hysterin som Joseph McCarthy sätter igång då med hjälp av kongressens kommitté och den här House Un-American Activities Committee. Vill man veta mer då om den här McCarthyismen och kommunistskräcken, så gjorde vi ju faktiskt i podden, jag och Robert, ett väldigt tidigt avsnitt om det här med lite ljudcitat från McCarthy då. Så att den tycker jag ni gott och väl kan gå tillbaka på om ni missade den där i början då. Men de som drabbas av den här kommunistskräcken är ju naturligtvis kommunister och vänsteranhängare och kanske allmänt liberala, men också väldigt mycket medborgarrättskämpar blir utsatta för den här skepsisen som kommunistskräcken innebär då. En av de som drabbas är ju W.E.B. Du Bois då, som jag pratat mycket om tidigare, som anses då radikal och som trots sitt kändisskap sugs in då i den här kommunistskräckens nät. Han har ju också vid senare år mer och mer en politisk övertygelse som vandrar mot det kommunistiska då, och han grips och anklagas för att vara en agent för internationell kommunism, eftersom han har ett stort engagemang då i arbetet med den panafrikanska kongressen och andra internationella grupper då, som ju egentligen inte har någonting med kommunism att göra, men som då av de här konservativa tolkas som det då. Ett annat tragiskt offer för kommunistskräcken är ju också Paul Robeson. Robeson överger ju då en karriär inom amerikansk fotboll och hoppar på juriststudier på 20-talet och blir sen efter det då en berömd sångare och skådespelare. Och hans höjdpunkt i karriären kom under just andra världskriget, när han hade huvudrollen i Othello, vad heter det, pjäsen där Shakespeare på Broadway då. Robeson är emellertid väldigt medveten och aktiv i afroamerikaners medborgarrättskamp, och hans politiska åsikter går ganska långt åt vänster då. Men även om han då blir en aktiv kommunist ideologiskt, så blir han faktiskt aldrig medlem i det kommunistiska partiet, men han samarbetar med dem. Och en sak som sticker ut med Robeson är att han också besöker Sovjetunionen 1934, och där blir han också väldigt imponerad, så han börjar beundra staden och menar att landet liksom saknar den typen av rasism som finns i USA. Det kan ju finnas andra eventuella negativa sidor i Sovjet, men han ser inte riktigt dem då. Och i många tal så kopplar Robeson afroamerikanernas medborgarrättskamp på hemmaplan samman då med en internationell kamp för alla svarta som görs i olika länder då, som Brasilien och Haiti och Afrika, Asien och så vidare. Och många amerikaner som var positivt inställda till Sovjet tidigare, de omvärderar ju sin ställning efter Sovjets allians då med Hitler-Tyskland 1939, och när brutaliteten mot den egna befolkningen i Sovjet blir känd, så är det ju många som tidigare kanske hyllar Sovjet som verkligen tar avstånd, och även om man är kommunist så kanske man inte direkt ser något positivt i Sovjet i sig då, så att säga. Men Robeson, han är lite unik, för han fortsätter att uttala sig positivt om Sovjetunionen, och det kan ni ju fatta med själva att det är ju kanske inte bra i en tid av kommunistskräck då. Och hans kommunistiska stöd i allmänhet och sovjetiska hyllning i synnerhet ger honom väldigt många fiender, och den vita staten svartlistar ju honom snabbt under kalla kriget. Han tillåts inte medverka i radio, tv och filmer, och han hindras från att hålla konserter. Och för att han inte ska föreläsa i andra länder med sin kritik mot USA eller besöka sitt hyllade Sovjet, så drar ju då utrikesdepartementet in hans pass. Hans resor utomlands anses helt enkelt inte vara i USAs bästa intresse. Så inte förrän 1958 får han tillbaka sitt pass efter att högsta domstolen förklarat att myndigheternas indragning av passet är mot konstitutionen då. Robeson var ju då den mest högljudda och protesterande tidiga afroamerikanska kulturella kändisen, och kom och också påverka många senare svarta skådespelare och artister som också utnyttjade sitt kändisskap för att förespråka civila rättigheter, som till exempel Harry Belafonte och vissa som kommer senare då. Men han får ju betala ett högt pris för sitt engagemang då. Afroamerikanska organisationer som NAACP tar ju avstånd från honom och försvarar honom inte mot myndigheternas övergrepp. Och det är ju lite så här generellt då kring NAACP att man tar väldigt starkt avstånd från kommunism och är beredda i många fall att hjälpa myndigheterna, för man ser att det blir för... Då blir det inte konstruktivt i vår kamp då, så att säga, även om man kanske till vissa delar ser problemet ur ett liksom ekonomiskt kapitalistiskt perspektiv då, så att säga. Efter segern i andra världskriget så skapade det kalla kriget ett klimat som liksom både hindrade och gynnade afroamerikansk medborgarrättskamp då. De radikala kämparna som då Paul Robeson och W.E.B. Du Bois motarbetas ju och åstadkommer inte framsteg, men mer moderata organisationer som NAACP börjar sakta skörda lite framgångar då. Så på visst sätt kan man ju säga att kalla kriget skjuter upp medborgarrättsrörelsen ungefär ett decennium då, under perioden efter andra världskriget då, fram tills den här väldigt berömda domen kommer i högsta domstolen som kallas Brown versus Board of Education 1954 då. Till slut så kommer den grunden, och med den rättsdomen så, eller rättsfallet, så tar medborgarrättsrörelsen verkligen fart. Och i nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla på den här NAACP:s kamp och liksom kronjuvel som då är det här rättsfallet Brown versus Board of Education. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.